Vi ska då gå in på det andra föredraget som har ämnet Bibelns ursprung och inspiration, Bibelns upprinnelse och inspiration. Bibelns upprinnelse, vilken är den? Vilken är den enligt Bibeln själv? Det är det som frågan gäller. Och svaret är, det är Gud själv. Vi ska inte och vi kan inte avgöra den frågan, vi människor. Det heter i Jesajas bok, det 8:e kapitlet, den 19:e och 20:e versen, skall ett folk fråga sin Gud. Det är något man ofta glömmer. Hur är det med Bibelns upprinnelse? Hur är det med Bibelns inspiration? Vad säger du? Vad anser du om Bibelns inspiration? Tror du på verbal inspirationen eller real inspirationen eller personal inspirationen? Eller vad har du för lära? Ja, jag för min del tycker så eller tycker si. Skall icke ett folk fråga sin Gud, säger profeten Jesaja. Gud vet bäst om sitt eget verk. Gud vet vad människan är, som han har skapat och danat till sin avbild. Gud vet vad skriften är och vad den har för ursprung. Profeten fortsätter, skall man fråga det döda för det levande? Åtminstone missionärer vet hur vanligt det är att man frågar det döda för det levande. Genom häxdoktorer eller medicinmän. Men det är inte bara ute i Afrika eller i Asien eller Sydamerika sådant förekommer, utan kanske till och med här, jag vet inte. I varje fall förekommer det i Uppsala och i Stockholm och i London och lite överallt. Det man kallar för spiritism. Man försöker utröna sanningen genom att få andarna att avslöja det vi annars icke kan komma åt. Men profetens säger, detta är ju förskräckligt. Man ska fråga Gud, den levande, sanne och ende guden. Och hur ska man då göra? Ska vi gå ut i skogen eller upp på dessa vackra berg? Ja, där kan vi skönja skaparen och förstå att Gud är stor och mäktig. Men om vi vill få den klara och fulla informationen om honom, om sanningen och framförallt om hur vi ska komma till himmelen, så får vi inte den ut i naturen, utan endast i det uppenbarade ordet, Guds ord, Bibeln. Och så fortsätter profeten, gå till lagen, till vittnesbördet. Och när det står i Bibeln lagen, så kan det syfta på just Guds instruktioner, hans befallningar, hans stadgar. Men ofta har detta ord, särskilt i Gamla testamentet, innebörden Guds undervisning. Torah betyder läran. Guds lära, Guds undervisning. Det vill säga inte bara bud och förbud, utan allt det som har utgått ur Guds mun. Varför kallas det för Torah? Och varför har vi valt ordet lagen? Jo, därför att i detta ord Torah ligger det att man kan inte tycka omkull vad som står i en lagbok, därför att det står där oberoende av om ni gillar det eller inte, om ni tror det eller inte, om ni säger ja till det eller inte, så står det där lika fullt. När det gäller lagar, att man ska köra på högra sidan av vägen om sen du inte tycker att det är lämpligt, utan man kommer snabbare hit om man kör på vänstra sidan, så ändrar det inte ett dugg i lagen. Och gör det inte ett dugg mera lagligt bara därför att du eller flera tycker annorlunda. Ordet lagen framhåller alltså att det är någonting som är fast, orubbligt, oberoende av våra tycken och tankar. Men grundmeningen är alltså Guds orubbliga fasta lära. Så tar jag hela bibelcitatet en gång till. Det är översatt lite konstigt, i varje fall i den svenska kyrkobibeln. Jesaja 8:19 följande: skall icke ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda för de levande? Till lagen, till vittnesbördet, det vill säga gå till Guds fasta lära, till Guds vittnesbörd. Och det ska vi göra då när vi nu ska tala om Bibelns ursprung och inspiration. Och vi ska göra det i anslutning till detta häfte från och med sidan 10. Från och med sidan 10 där tas det här ämnet upp. Och den första punkten som ni finner där är detta: Bibeln har flera mänskliga författare, men endast en gudomlig författare. Det vill säga, det är inte så att någonting i Bibeln har kommit till därför att en människa har av egen vilja fått för sig att nu ska jag säga en sak, eller nu ska jag skriva ner någonting. Utan det är så att det som har sagts av profeterna och apostlarna, det som har skrivits ned, det har skett på Guds uppdrag. Det är inte så att de har talat därför att det har stigit upp en tanke i deras hjärtan att nu ska jag föra fram de här tankarna och nu ska jag sprida dem, nu ska jag skriva ner dem. Utan det är Gud som har drivit. Det är Gud som ytterst står bakom. Det är många profeter, många gudsmän, många apostlar, mer än en evangelist. Men det är ytterst endast en författare, och det är Gud. Gud står bakom så som författaren. Det är alltså inte så att när man kritiserar Bibeln, man kritiserar Mose eller Paulus eller Petrus i första hand, utan man slår Gud i ansiktet. Och hade människor det klart för sig, så skulle man inte så lättvindigt säga: ja, det var ju Paulus och han var ju en ungkar, så han kunde inte veta så noga. Eller det är klart Jesaja, men å andra sidan, vi vet inte så noga förresten hur många Jesajor finns det egentligen. Utan man skulle förstå att det är Gud man angriper när man angriper hans redskap. Detta är viktigt att minnas, och vi ska strax se hur Bibeln stryker under detta på ställe efter ställe. Ett grundställe för just detta med Bibelns inspiration och ursprung har vi ju andra Timoteus 3:16 ofta citerat. Hela skriften är utandad av Gud. All den heliga skrift är inspirerad av Gud. Det finns flera olika översättningar. Men det betyder att allt sammans, all helig skrift, hela skriften är utandad av Gud. Det vill säga, när jag talar så andas jag ut. Och skriftens ord har utgått från Guds mun. Det gäller om dessa ord som Mose med sina läppar har format eller som Jeremia med sin hand har tecknat ned. De är Guds ord. Det är inte Jeremias privata tycken eller Mose egna tankegångar, utan det är Guds tal. Och därför så säger Gud om varje ord som dessa utvalda redskap har talat eller tecknat ned, de är utandade av mig. Det vill säga, det är precis som jag själv har talat direkt. Ni kanske minns vad folket sa vid Sinai när Gud talade direkt till dem. Man var samlad runt berget och Gud talade de 10 orden. Och folket sa: tala inte mer, då dör vi. Tala genom Mose så att vi får leva. Tala indirekt. Och Gud säger: ni har talat rätt. Det är faktiskt så. Skulle Gud tala direkt, så skulle vi som syndare icke kunna bestå. Och han har därför talat genom Mose och profeterna och apostlarna. Men när han talar genom ett redskap, så är det lika mycket han själv som talar. Det är han som talar. Så att det heter: all den heliga skrift är utandad av Gud, inspirerad av Gud. Och i detta utandad av Gud, på grekiska theopneustos, ligger också detta: därmed är Guds egen ande i ordet. Orden är alltså kraftiga, laddade med ande och kraft. Mina ord äro ande och äro liv, heter det. När aposteln Paulus talar, så säger han inte till Thessalonikerna: det var ju roligt att ni också lyssnar till mina tankegångar. Det är jag tacksam för, att ni har visat mig den heden. Utan så som Herrens sändebud apostel visste han att det var Gud som hade drivit honom att skriva och tala det han sa, och det som finns bevarat i de heliga skrifterna. Och därför säger han istället: när ni mottog det av oss predikade Guds ord, mottog ni det inte så som människors ord, utan så som det sannerligen är, så som Guds ord. Ni tog inte emot det som Paulus tankegångar, utan ni tog emot det så som Guds ord. Och det är just vad det är. Och han prisar och tackar Gud för att dessa kristna i Thessalonika hade fått en sådan kunskap av Guds ords predikan att de förstod att det var så. Jesus säger, när han frestas av djävulen, att människan lever av allt det som utgått ur Guds mun. Och det är ett uttryck för Guds ord, att det är utgånget ur Guds mun. Eller som jag nyss sa, det är utandat av Gud. Visst kan vi också säga inandat av Gud. Gud har inandat dessa bokstäver, dessa ord. Men jag brukar ofta välja ordet utandat, eftersom man andas ut ord när man talar. Om jag skulle stå och andas in här, så skulle det bli vissa svårigheter. Och lägg märke till hur Nya testamentet på så många ställen framhåller att det är Gud som har talat när David eller Mose har talat. Det heter till exempel: säger inte David genom den helige ande? Eller säger inte David till följd av andens ingivelse? Vad denne konung har sagt i psalmernas bok, det är ytterst inte vad han plötsligt har fått för sig att säga på eget initiativ, utan impulsen, drivkraften, uppdraget kommer från Gud, och det han har sagt, det har Gud talat. Så att David kan säga: Gud har lagt sina ord på min tunga. Och när man citerar Gamla testamentet så citerar man vad människor har sagt, men samtidigt säger man: Herren har sagt just det. Ska vi slå upp några ställen? I Matteus första kapitel, verserna 22 och 23. Där står det: allt detta har skett för att det skulle fullbordas som var sagt av Herren genom profeten som sade. Men slår man upp stället i Gamla testamentet så är det ju Jesaja som talar. Men det är ingen tvekan hos evangelisten att när Jesaja talar så är det Herren som talar. Och därför säger man: vad som har sagts av Herren genom profeten som sade, se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Eller vi ser på andra kapitlets 15:e vers. Där blev han kvar intill Herodes död för att det skulle fullbordas som var sagt av Herren genom profeten som sade, ut ur Egypten kallade jag min son. Läser man Hosea 11 så ser man det ju profeten Hosea som har sagt det här. Men för evangelisten så är det helt klart att vad profeten Hosea säger, det är inte vad han har funderat fram på egen hand, det är vad Herren har sagt. Slår vi upp Apostlagärningarna 4, 25, 25. Så står det där: och du har genom vår fader Davids, din tjänares mun, sagt genom den helige ande. Du har genom vår fader Davids, din tjänares mun, sagt genom den helige ande. Och går vi till slutet av Apostlagärningarna 28, 25. Och då de icke kunde komma överens med varandra gingo de sin väg, och därvid sade Paulus allenas detta ord: rätt talade den helige ande genom profeten Jesaja till edra fäder när han sade. Och så citerar han profeten Jesaja. Och vad han än citerar där så säger han: det var vad den helige ande har talat, och talat alldeles riktigt. Ty det är sanningens ande som icke kan ljuga. Ja, vi kunde slå upp flera andra ställen där det på samma sätt förhåller sig. Man citerar något i Gamla testamentet och så säger man: det är den helige ande som har sagt detta genom profeten i fråga. Det är klart att Bibeln är inte uttömmande på det sättet att vi får veta i Bibeln precis allt det som vi kan ha en nyfiken tanke om. Nej, det står ju, skulle allt skrivas upp så skulle inte hela världen kunna rymma dessa böcker. Men det vi behöver veta för att få en klar och tydlig vägledning, så att ingen på den yttersta domen ska kunna säga: ja, men det var för lite information, det räckte inte så att jag kunde komma in i saligheten. Ingen kan säga det, utan alla de om vilka det heter: gå bort ifrån mig, ni förbannade. Alla de måste gå bort, därför att det till 100% är deras eget fel att de icke kommer in i paradiset. Till ingen procent Guds fel. Gud har inte gjort för lite, uppenbarat för lite, sökt dem och kallat dem för lite, utan det är till alla delar deras fel. Samtidigt som de som hälsas med orden: kom in i min Herres glädje, måste säga: det är till ingen del min förtjänst. Det är inte till en halv procent min förtjänst, utan till 100% Herrens verk, Herrens förtjänst. Detta som inte går att få ihop i våra huvuden, men som likväl är den bibliska läran. Därmed har vi sagt en viktig sak, att allt i Bibeln som vi säger tydligt och klart kan vi icke fatta och gripa om, ty det är för stort för oss. Hur djupt är det inte, hur outgrundligt, hur oransakligt. O, vilket djup av rikedom och visdom och kunskap hos Gud, utropar aposteln. Vi måste kapitulera. Vi måste ta vårt förnuft till fånga under Kristi lydnad. Så ser ni på sidan 11 i detta häfte att det finns en rubrik där det heter: Bibelns gudomliga inspiration kan uppdelas på tre rubriker: när, vad och hur. När de heliga författarna skrev Guds ord, vad de skrev och hur de skrev. Det första då: när de skrev. Och svaret är: de skrev inte när de själva fick en tanke eller fick lust på eget uppdrag, utan alltid på Guds uppdrag, på Guds impuls, på Guds drivande. Ingen profetia, och profetia betyder lära från Gud, Guds undervisning. Inte bara det vi tänker om förutsägelser, det är profetia. Men profetia är också att lära Guds ord, profetera, lära vad Herren har sagt, framsäga Guds tal. Inget sådant, ingen helig skrift, har framkommit av en människas vilja, utan heliga Guds män har talat, drivna av den helige ande. 1 Petri 1:21. Det är alltid på Guds uppdrag. Och det andra: vad skrev de? Själva innehållet. Allt sammans de har talat och skrivit, som är givet oss åt oss i de heliga skrifterna, har inte kommit till på en höft, så att det har kommit med lite slagg tillsammans med de ädla produkterna, utan Guds ande har till alla delar kontrollerat, styrt allt sammans till alla delar. Det är en del som ger sig på det dåraktiga företaget att försöka skilja äkta och oäkta i Bibeln, den ädla metallen från slagget. Och man kan vara riktigt from och säga: jag vill ju ha tag i det gudomliga, och därför måste jag ta bort det mänskliga. Det är lika dåraktigt som att gå till Jesus Kristus och säga: jag vill ha del av Jesu gudomliga natur. Och då gäller det för mig att skilja bort Jesu mänskliga natur. Men Jesu person är odelbar. så som på en gång sann Gud och sann människa. Och Guds ord till oss kan inte uppdelas på det mänskliga och det gudomliga, utan just så som det föreligger på mänskligt språk med mänsklig grammatik, för att vi ska förstå, så att vi inte behöver säga att vi får vända oss till den där datamaskinen för att kunna lösa den där koden, det där konstigt kryptiska. Utan det är enkel och klar och tydlig grammatik, så vi arma människor kan veta vad Gud har sagt. Det är Guds ord. Det kan vi inte ta bort, och ska inte ta bort det mänskliga, utan det är en enhet. Det är inte om den gudomliga sidan i skriften som skriften säger den är utan brist och vederkvicker själen, utan skriften talar om skriften, om de heliga bokstäverna som den föreligger formulerad på Jesajas dialekt eller på Jeremias, med Jeremias ordval, är till alla sina delar just Guds tal exakt, utan slagg, renat i degen 7 gånger som det heter i psalm 12, det vill säga fullkomligt rent. Och detta gäller alltså inte bara om vad profeterna predikade eller apostlarna predikade, så att det gäller i den nedtecknade dokumenten att försöka få fram den ursprungliga predikan, utan det gäller också vad som har nedtecknats. Moderna bibelkritiker säger till exempel att i evangelierna gäller det att komma bakom evangelisternas rapporter, och ibland säger man den tidiga kyrkans rapport, för den är blandad med massa missförstånd, och komma tillbaka till de ursprungliga orden, vad som sades. Nej, men det är just den rapport, det urval som har skett. Allt kunde ju inte tecknas ner, säger Johannes, då skulle hela världen inte kunna rymma det, utan just det som betonas, det som Matteus betonar men inte Markus, och det Lukas tar med men inte Johannes, just det urvalet, just den betoningen har den helige ande styrt. Så att det heter inte bara om det talade ordet att det är heligt och rent, utan också om det nedtecknade, det som föreligger i de heliga rullarna. Ja, aposteln kallar det till och med för de heliga bokstäverna. Om man skulle översätta ordagrant i andra Timoteus 3:15. Du känner Timoteus från barndomen, från det att du var liten. De heliga bokstäverna, hiera grammata. Och Jesus säger om dessa bokstäver inte en prick ska förgås. Paulus säger också att det vi talar om, det är inte mänsklig vishet, utan det är visdom från Gud. Och när han talar om visdomen från Gud, andens sanningar, så försöker han inte med egen kraft och med egna ord att brodera fram det hela. Han kanske misslyckas. Utan han säger, vi talar om dessa sanningar icke med ord som mänsklig vishet lär oss, utan med ord som anden lär, så att vi förbinder andligt med andligt. Första Korintierbrevet 2:13. Jag vet inte hur det står i de norska biblarna där. Det är ett kortfattat grekiskt uttryckssätt som har lett till att man har översatt det lite olika i olika biblar, tolkat det åt olika håll. Men det står så att vi förbinder andligt med andligt. Jag kan inte förstå annat än att det helt enkelt betyder i sammanhanget att apostlarna uttrycker andens sanningar med andens ord. Han säger ju det, det är inte med ord som mänsklig visdom har lärt oss, utan som anden har lärt oss. Vi förbinder andligt med andligt. Det vill säga de andliga sanningar som har uppenbarats för oss, Guds hemligheter, de presenterar vi för er med andliga ord. Vi förbinder andligt med andligt. Nu är inte allt i Bibeln uppenbarelse i den meningen att det redogör för sådant som man inte kunde veta någonting om inte Gud hade uppenbarat det. Utan Bibeln redogör också för sådant som många människor kunde se med sina ögon, iakttaga, och som man kunde ha erfarenhet av, som man kunde till och med känna. Vi läser ju till exempel i Lukas evangeliums inledning att evangelisten Lukas har noga efterforskat allt. Han har studerat och tagit reda på noggrant vad som hade hänt, så att Teofilus får en klar och noggrann redogörelse. Och vi vet av Saltaren att där är sådant nedtecknat som redogör för oss vad psalmisten kände, hans själstillstånd, hur han var gripen eller oroad i sitt inre eller jublande glad. Men allt detta vad Lukas har efterforskat eller vad David kände i sitt inre, också det är till alla delar kontrollerat av den helige ande. Det vill säga, det är exakt vad Gud ville att de skulle tala om för oss. Det är Guds ord. Och det tredje, hur skrev de? Och det vi redan har berört. Ja, de fick inte ett ämne och så fick de på egen hand försöka att ge uttryck åt det här. Det tror många, och det kallar man för sakinspiration, realinspiration. Nej, Bibeln lär verbal inspiration, full verbal inspiration. Varje ord som de använde, just det ord som hörde hemma i deras dialekt och deras språkbruk, just det ord som här kom att användas, är just det ord som skulle användas enligt Guds vilja och som gav ett riktigt exakt uttryck för vad Gud ville ha sagt. Vi finner många ställen i Bibeln som betygar ordens betydelse. Upptäck nåt dig i en bok alla de ord som jag har talat till dig, säger Gud till Jeremia. Och David säger, hans ord är på min tunga, när han säger, Herrens ande har talat till eller med mig. Hans ord är på min tunga. Andra Samuelsboken 23:2. Och Paulus sa, citerade vi nyss, vi talar om dessa andliga ting, dessa andliga sanningar, med ord som anden lär oss. Och Kristus själv hänvisar till ett enstaka ord i Saltarens 82 psalm och säger, står det inte gudar? Och så säger han, skriften kan ju inte bli om intet. Då kunde ju någon säga, ja men ska vi inte hänga upp oss på enskilda ord, utan det är ju själva saken. Ja men saken kan inte skiljas ifrån orden. Gudar står det. Och så vet ni vad Kristus säger. Han poängterar att det står just det ordet, och skriften kan inte bli om intet. Aposteln Paulus påpekar att ordet säd står i singularis. Lägg märke till att det står säd i singularis. Och vi vet hur Martin Luther i kampen för den bibliska läran om nattvarden strök under, ja men det står, detta är min lekamen. Det står inte detta symboliserar eller betecknar eller är en bild av min lekamen. Det står detta är, och nu håller vi oss naivt vid de enkla, tydliga och klara orden. Och därför heter det i skriften, vi får icke lägga till eller dra ifrån. Det står på så många ställen detta. 5 Mosebok 4:2, 5 Mosebok 12:32, Ordspråksboken 35 och 6, Uppenbarelseboken 22:18-19. Icke lägga till, icke dra ifrån. Varför då? Guds heliga ord får vi icke ta bort. Vi får inte heller lägga till. Detta om orden får vi en belysning av också när det gäller pingstundret. Vad hände där? Jo, plötsligt talar man där om evangelium eller om Guds väldiga gärningar, eftersom anden gav dem att tala. Vilket under! Plötsligt så talade man på alla möjliga språk evangelium om Guds väldiga gärningar. Anden gav dem orden, till och med ord som inte hörde hemma i deras språkbruk, i deras språk. En del brukar vara så dåraktiga så de menar, ja men det kan ju inte Gud. Om Gud har talat i Bibeln, om det är Guds ord, då måste det ju vara stereotypt, enformigt. Men när vi nu ser i Bibeln att det är olika stilarter, olika ordförråd, ja till och med inte samma språk utan hebreiska och vissa delar av gamla testamentet på arameiska och nya testamentet på grekiska. Nej, då kan det ju inte vara en och samma person som har talat det. Precis som anden inte skulle vara språkkunnig. Han som har givit människan tungan och talet och språket och allt. Och som också vid pingstundret demonstrerar denna sak genom att tala genom människor alla möjliga språk, så att alla kunde säga, nu hör jag precis på mitt språk, mitt modersmål, evangelium, talet om Guds väldiga gärningar. Inte ens som han sa, ja, han talade på knagglig norska eller väldigt vad han bryter på amerikanska eller någonting sådant, utan det var helt tillfredsställande. Tacka för det, anden har inga språkproblem. På sidan 14 och 15 nämns ett par invändningar som är mycket vanliga bland teologistuderande gentemot den här läran. Jag har också mött den hos min egen före detta professor när jag studerade för doktorsgraden i Uppsala. Det var, den första invändningen var detta: om verkligen Bibeln är verbalt inspirerad, hur kommer det sig då att Paulus till exempel mycket fritt citerar Gamla testamentet? Han citerar ju väldigt fritt ur Saltaren eller ur Jesaja. Han följer inte ord för ord. Om nu Bibeln ord för ord är Guds ord, då skulle vi ju ha ordagranna citat. Men det har vi inte, alltså är inte Bibeln verbalt inspirerad. Jag tror att mer än en har hört detta argument. Men det är ju underligt resonerat. Tänk efter, vad är det frågan om? Det är ju anden som citerar sig själv ytterst. Och han vet vad han har sagt genom Jesaja. Han har alltså full och fri förfogande rätt över sina ord. Och han kan alltså utan att missa göra ett sammandrag av vad han har sagt. Eller för att framhålla just en viktig del av vad han har sagt, bara ta med en del eller stryka under en poäng som man annars inte kunde så lätt lägga märke till. Eller kommentera det något, utveckla det lite mer. Det kan ju till och med människor, om jag skulle citera mig själv, om jag hade varit här för ett år sedan, kanske jag har sagt så här: ja, förra året så framhöll jag så och så, och därmed menade jag, jag kanske redan någon kanske har missuppfattat det, och så utvecklade det lite mer. Eller om ni, jag vet en del av er läser mycket Odeberg, och då märker ni att han säger samma sak så många gånger. Läser en bok och sen är han inne på samma sak i en annan bok, men inte riktigt, inte ordagrant, utan det är lite olika, därför han vet ju vad han har menat, vad han har sagt, och han vill kanske framhålla en viss del av det han har sagt, eller han gör ett sammandrag, eller han utlägger det. Och så är det också med citaten i Nya testamentet. Det är ju inte Paulus som på eget uppdrag godtyckligt väljer och vrakar, utan det är ju den helige ande som genom Paulus plockar fram vad samme ande redan har sagt. Så dessa fria citat ur Gamla testamentet i Nya testamentet talar ju för verbalinspirationen istället för emot den. Därför att om det inte var anden, samme person som har sagt både det ena och det andra, ja, då kan man ju inte citera fritt. Om jag korrekt ska redogöra för vad någon annan har sagt, ja, då är det säkrast att ta det ord för ord. Annars kanske jag förvanskar det. Men citerar man sig själv så vet man vad det är frågan om. Och anden tar aldrig miste. Han är inte glömsk. Han ljuger inte. En annan invändning, den står på sidan 15, det är denna att vi har ju inte kvar de första uppteckningarna, utan vi har ju bara avskrifter av avskrifter. Och då är det ju meningslöst att tala om att originalet till alla delar, till varje ord, var Guds ord. Ja, det är också en underlig slutledning. Originalet blir ju inte mindre verbalinspirerat och alldeles exakt därför att det finns en rad avskrifter. Och den avskrift som är helt i enlighet med originalet blir ju inte mindre Guds verbalinspirerade ord än originalet. Om vi har en lagtext, vi sa förut att Bibeln liknas ofta vid lagen. Man använder ordet lagen. Gå till lagen, gå till vittnesbördet. Och sen finner vi att det är flera tryckfel i den där lagboken. På sidan 13 så står det fel. Och på sidan 15 har kommit en rad två gånger. Eller det är något annat som har blivit fel. Så drar ju ingen av detta slutsatsen. Aha, då har man inte i vad säger ni, inte riksdagen utan i Stortinget eller vad det kan vara, antagit en alldeles bestämd formulerad lag som hade en alldeles bestämd lydelse. Jo visst, det är klart att ni förstår att visst hade den en alldeles bestämd lydelse. Att det nu föreligger vissa tryckfel i vissa avskrifter eller tryck av denna lag förändrar inte detta att lagen var helt antagen en alldeles bestämd ordalydelse från början. Ja, nu är egentligen tiden ute. Jag måste ta ett par minuter till och framhålla i anslutning till sidan 16 och 17 att många människor förstår inte att Bibelns inspiration är unik, är ett under. Guds under kan inte upprepas, kan inte demonstreras med hjälp av de lagar och processer som vi kan analysera och kartlägga här i världen. Då är det inga under. Guds under är unika. Och så är det med inspirationen. Den är ett under. Människor glömmer detta ofta, utan försöker att förstå inspirationen som om det är någonting som följer de naturliga lagarna här. Och då kommer man alltid fel. Då tänker man sig att det är frågan om samma typ av inspiration som när en författare författare känner sig inspirerad kanske. Helt misslyckat. Det är en himmelsvid skillnad mellan att känna sig inspirerad som poet eller författare eller vad man än är, och den bibliska inspirationen. Den bibliska inspirationen, den är ett Guds unika under som vi icke kan framkalla med aldrig så många ansträngningar eller yogaövningar eller vad det än är. Det går inte. Eller att vi sätter oss på en kobbe här vid solnedgången och försöker få fram stämningen. Det är inte det vi talar om när vi talar om Jesajas eller Paulus inspiration. Och andra tänker så här, ja men om det är inspirerat av Gud, då måste det vara så att redskapen sov och så var den heliga ande som rörde armen och skrev där. Så de var viljelösa sovande redskap. Eller att de bara stod som en robot och sen var det Gud som rörde munnen. Det är också ett misstag, därför att man försöker att förklara det utifrån vad vi kan förstå och känner till. Och vi har ju sett detta, att buktalare kan få en docka att tala och han kanske rör det så och så, och sen är han bakom och planterar in orden. Och man tänker på robotar och annat. Paulus var ingen robot, eller Jesaja eller Mose. Man kan inte fatta detta, att fast Jesaja eller Mose hade sitt eget ordförråd, sin egen vilja och allt, sin personlighet inkopplad, så var det ändå till varje del just Guds ord. Det kan man inte förstå. Men det var ett under, och så var det. Just det han sa med sina ord, med sitt ordförråd, var under andens fulla kontroll, så att det till varje del blev exakt Guds tanke, Guds sak, det han ville säga med exakt de rätta orden. Och så är då Bibelns inspiration ytterst en trosartikel, som vi framhåller på sidan 17. Det är någonting vi tror på grundval av vad Bibeln själv säger. Och då säger någon, ja men om du vittnar om dig själv, då kan jag inte tro dig. Men detta är ett missförstånd. Om vi vill veta en saks innersta natur, så måste vi låta den saken själv komma till tals. Vi kan inte gå till andra och säga, nå, hur är det med det där? Utan vill vi veta dess innersta natur, så måste man gå till denna sak själv. Johannes stöparen fick frågan, vad säger du om dig själv? Och det var ju riktigt. Om man ville veta, vem var nu Johannes stöparen? Låt Johannes stöparen själv komma till tals. Om vi vill veta, vad är Bibeln? Hur har Bibeln kommit till? Dess ursprung och inspiration. Så måste vi då fråga, vad säger Bibeln själv? Vad säger du om dig själv? Och så kan vi förkasta vittnesbördet. Jag tror det inte. Det kan inte vara sant. Men jag kan tro det. Om Bibelns vittnesbörd får komma fram. Nu förhindras det av alla vanföreställningar och bibelkritik och allt möjligt, så det inte når människor. När det får komma fram, så har det i sig en sån övertygande kraft att det kan väcka tro, så att man böjer sig och säger, ja men detta är sant. Hela Bibeln är alltid genom Guds ord tillförlitlig i alla stycken. Jag, arma lerklump, vågar inte göra några inskränkningar och rätta Gud och säga, nej, det får inte vara Guds ord i alla stycken riktigt. Men i huvudsak är det ju Guds ord. Nej, när Bibeln själv har talat och lagt sitt vittnesbörd, det är Guds ord, det är heliga bokstäver, det är sant och renat i degen 7 gånger, då böjer jag mig i stoftet, tar mitt förnuft till fånga och säger, ja, amen, det är så. Så tar vi då rast här till klockan 8. Och jag vill pålysa om att någon har sagt att de här häftena är för billiga. Och att det är mycket lättare att köpa om det inte kostar 7,50 utan 10 kronor jämt. Och det är klart att det är Biblikum tacksam för att få så mycket stöd som möjligt. Så vill ni betala 10 kronor jämt för alla häften här, så får ni det. Men är det någon som inte vill det, så behöver ni inte heller göra det. Det är alltså helt frivilligt. Sen kanske jag ska förtydliga mig och säga så. Om ni vill köpa de häften som det bara finns ett exemplar av, så måste ni låna ut detta häfte tills kursen är slut. Det vill säga låta det ligga kvar här. Men håll reda på att det är ni som har köpt det. Och klargör det för mig eller Glenn Thompson, så att det inte är flera som har köpt samma häfte, så vi ska vara osams när vi går härifrån. Men när det är bara ett häfte kvar, köp det gärna, men låt det ligga kvar, och så ta det när kursen är slut.